Underbart. Tredje advent. Har ni tänt ljusen på morgonen? Några skakar på huvudet. Är det möjligt? Man måste tända ljusen. Men jag hoppas ni släckte dem också innan ni får. Så ser jag någon springa ut nu i panik, då vet ni vad som gäller. Jag vill läsa texten, hela texten som Jan-Olof var inne i och delade några ord ifrån. Men jag skulle vilja läsa den i sitt sammanhang. Och då börjar vi alltså i Lukas 3 och vers 1. Till och med 18. Försök hänga med. Har du din bibel eller din app med dig, så slå upp och häng med. Lukas 3, vers 1. I kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes landsförste i Galileen, hans bror Filippus i Iturien och Trakonitos landet och Lysianas i Abilene. Och när Hannas och Kajafas var överstepräster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas, det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom: huggorms yngel, vem har visat er att ni ska fly till den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade dem: den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta. De frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Och han svarade: kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldaterna frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem: pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön. Folket gick där i förväntan och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes svarade dem allesammans: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Med många andra ord förmanade han folket och förkunnade evangeliet för dem. Amen. Det här är en häftig text. Johannes är skarp. Han är en sån där röst som man både tycker om att lyssna på, men samtidigt så skaver det igen ganska ordentligt. Han utmanar ju det bekväma och tama i mig. Han utmanar mig till att fundera över: på vilket sätt får budskapet om att riket är nära förvandla och förändra min vardag och mitt liv? Så Johannes är en röst som står och ropar i en öken, och folket kommer därför att det lockar samtidigt som det skrämmer. Och jag tror att det här är ju en av hemligheterna med att möta någon som är större än en själv. En som säger sanningen. Det är fascinerande, men det är också skrämmande. Det är fascinerande och skrämmande. Och sån var Johannes. Det ges ju en lång historisk beskrivning innan vi liksom kommer till att och Guds ord kom till Johannes. Och vet ni, jag tänker så här: varför gör Lukas så? Varför skriver han om alla de här Pontius Pilatus och Herodes och alla möjliga personer som styrde och levde under den tiden? Jo, därför att Guds ord måste alltid komma i en historisk kontext. Den kommer alltid till människor i en helt vanlig livsmiljö. Och här vill Lukas helt enkelt betona, när tiden var inne, då kom ordet till Johannes och han började predika. Och det kom rätt in i en tid när det behövdes. När folket, när alla behövde utmanas. Då kom Guds ord till Johannes. Och det var på en bestämd tidpunkt. Vi vet vad som hände på julen sen. Eller vad som kommer att hända. Maria fick Guds ord till sig. Och Guds ord brände i henne och landade i henne så till den grad att den helige ande föder nytt liv i henne. Och Jesus börjar växa i hennes mage. Därför att hon blir drabbad av Guds ord. I en historisk tid. Just där, just då. Därför att hon och världen behövde det. Och jag tänker så här. Det måste vara likadant för dig och mig. Guds ord behöver penetrera ditt och mitt hjärta. Guds ord måste drabba mig som människa om det ska få liv. Det räcker inte med, Johannes är ganska skarp i sina ord mot de som kommer till honom för att döpas. Han går till rätta med dem och de själva finner sig själva drabbade, så de måste fråga, vad ska vi göra? Och det enda sättet som Guds ord kan landa i oss. Jag måste bli drabbad. Det räcker inte med religiösa handlingar. Det räcker inte med att jag gör de rätta sakerna. Guds ord måste landa i mig. Och det kom till Johannes på en bestämd tidpunkt. Och då började han att predika. Och folket kom till och med ut i öknen. Så säg inte att om vi ska nå människor så måste allting vara bekvämt och fint bara. För det är inte sant. Utan det som måste hända är att Guds ord måste få drabba oss. Drabba mig. Drabba oss alla. Drabba Guds församling, Guds folk. För då kommer andra att lyssna. När det har berört ditt och mitt hjärta. Och jag tror att adventstid handlar väldigt mycket om det här. Det handlar om att han som vi väntar på ska få komma i mitt liv. Få dra in i mitt liv. Få slå ner i mitt liv. Få beröra mitt hjärta. Och förändra det. Och Johannes står att han går ut i hela området och förkunnar evangelium. Det kan man bara göra om man är drabbad. Johannes skulle inte kunna gått ut i området runt Jordan och förkunnat evangeliet om han inte hade blivit drabbad själv. Bara den som är berörd kan ge det vidare. Så tänker jag. Och jag tror att det är så. Det är därför det blir så avgörande för dig och för mig att Jesus verkligen har fått möta oss. Att vi inte är nöjda med att ja, men jag kom med i kyrkan sådär. Och jag trivs. Det är varm och god gemenskap. Men jag vet inte om Gud har drabbat mig. Sen ser det olika ut, den drabbningen. Men Gud måste med sitt ord få beröra vår inre människa. Och det ser olika ut för dig och för mig. Men han måste få beröra. Och då kan vi gå ut och berätta. Då kan vi bana väg för Herren. Och han vill bana väg för sig själv i oss också. Johannes predikar ju, och det står här, Lukas citerar Jesaja. Därför att han ser i Johannes en vägröjare. En som så att säga banar väg för att Jesus ska kunna komma med riket. I folkets hjärtan och liv. Och därför ser han en uppfyllelse av Jesaja ord. Och så står det. Alla ska få se frälsningen. Det här är ett tema hos Lukas. Alla ska få se frälsningen. Och jag tänker på ett annat bibelord där det står i Titus där Paulus säger det väldigt tydligt och rakt. Ty Guds nåd har blivit synlig för alla människor. Kan det sägas bättre? Ty Guds nåd har blivit synlig för alla människor. Det är det som Johannes predikar om och säger. Det här håller på att bli synligt för alla. Och då behöver vi omvända oss. Då behöver omvändelsens frukt få synas i mitt liv. Vad ska vi då göra? Vad ska jag göra? Jo, jag behöver vända om. Jag tänker på Petrus och Johannes vid sköna porten som har helat den här mannen som ligger förlamad där. Och de hamnar inför stora rådet. Och de blir belagda med munkavel för att de ska vara tysta. Och deras svar är, vi kan inte tiga med det vi har sett och hört. Är det rätt att lyda er mer än Gud? Och deras svar är helt enkelt, vi är så drabbade. Vi har sett och vi har hört och det har slagit ner i våra liv och förvandlat oss. Jag kan inte vara tyst. Jag måste lyda det jag har hört. Alltså lyder jag Herren och inte Stora rådet. Och så går de och så fortsätter de att frimodigt förkunna och predika. Men om vittnesbördet inte ska bli bara kamp och kramp för oss, så behöver Gud få göra sitt i våra liv. Och jag tror att det berör olika saker för var och en av oss. Men jag kan uppleva för min egen del, och jag kan uppleva det i svensk kyrka och frikyrka, att ibland skulle Gud behöva få ta oss från den försiktiga, fina, varmbonade kristna bekännelsen till den något mer frimodiga, lite mer öppna och modiga attityden och hållningen. Förstår ni vad jag säger nu? Gud skulle behöva få flytta mig personligen från att bara tänka, tack Jesus för att jag är frälst. Tack för att allt är så bra i mitt liv. Tack för allt du har gett mig. Det är fantastiskt. Jag älskar att gå till kyrkan och möta mina syskon och vänner. Från den känslan till att faktiskt flytta mig till en upplevelse av att Gud, jag vill berätta för du är så stor. Du har gjort något fantastiskt i mitt liv. Och jag vet att jag är frälst av nåd och jag vill ge det vidare till andra. Jag vill berätta. Jag vill ge det genom mina handlingar, genom mitt liv på massa olika sätt. Och jag vill göra det med en full medvetenhet om att mina vänner inte alltid förstår kyrkospråket. Och jag vill göra det med full medvetenhet om att de inte kan Bibeln. Men jag vill peka på dig, Jesus. Är ni med mig? Från att vara nöjd och tänka att det är så bra som jag har det. Och det är ju det. Jag menar, kan man ha det bättre än söndag förmiddag än vi har det just nu? Det kan man inte ha. Och vi skulle vilja att alla andra i den här stan var med oss här inne just nu. Det skulle bli problem med brandmyndigheter och annat. Men ändå, vi skulle vilja det. Och då tänker jag, tänk att få liksom bli förd en bit till på den här vägen. Vi går in för vittnesbördets år i den här församlingen under nästa år. Det här ordet skrämmer ju mig i alla fall. Och en del av er också, tror jag. Jag ser några nu som skakar. Bara torkar sig svetten i pannan. Därför att vi har en bild av vad vittnesbörd är för någonting. Vi tror att det är att liksom överfalla människor med ett budskap de inte överhuvudtaget är intresserade av att höra. Eller att vi går runt och knackar dörr som värsta Jehovas vittnen. Som vi dessutom ska älska till Kristus dem också, för den delen. Men vi har någon falsk konstig bild av vad vittnesbörd är. Men vittnesbörd måste ju vara att jag berättar om vem Gud är i mitt liv på massa olika sätt. Med mina handlingar, med mina ord. Och det jag gör det på ett ärligt och äkta sätt. Och jag tänker på det här med frimodighet. Vad är det att frimodigt berätta? Vi har ju bilden av att trosvisst tala om vad Gud har gjort i mitt liv. Det är fantastiskt. Den dagen jag kan gå över till min granne, knacka på dörren och säga, hörru du, det är fantastiskt det Jesus har gjort i mitt liv. Har du inte sett glädjen i mitt hjärta? Och han kan säga, jajamän, det har jag. Hur får jag tag om den? Och då svarar jag, du, det är bara att böja knä här så ber vi du och jag tillsammans just nu. Halleluja! Och så gör vi det. Och så blir de frälsta. Klart. Jag vet att det är en nidbild och att den är generaliserande. Men vi går med en sån känsla. Att det liksom är bara det vittnesbörd som duger. Men det är ju fel. Alltså jag tror att det finns så många sätt att berätta med mitt liv som handlar om att vara äkta och ärlig och som är långt mycket starkare än den förskönande beskrivningens vittnesbörd. Och det handlar ju inte om att jag inte kan säga wow, vad Jesus har gjort i mitt liv till min granne när jag menar det. Och att jag kan både höja ögonbrynen och händerna och säga halleluja. Om det är det som mitt hjärta säger mig. Men om jag gör det för att man måste göra så när man frimodigt vittnar, då blir det något annat. Och då tänker jag så här, varför berättar inte jag oftare om vad Gud gör i mitt liv, förutom i predikan? Nu pratar jag som jag vore en av er. Varför gör jag inte det oftare? Vad är det som hindrar mig att berätta för dig, för mina syskon i församlingen och mina vänner om vad Jesus gör i mitt liv? Jag tänker att det är två saker det handlar om. Det ena och det första och det viktigaste är min bild av Gud. Jag tror att jag alldeles för ofta gör Gud mindre än den han är. Och då menar jag så här att Gud gör saker i mitt liv, det vet jag. Jag känner det. Jag ber för saker och Gud gör det och det händer och jag tackar honom. Men jag tänker i nästa sekund, det här var väl inte så stort. Det här är väl inte lönt att berätta. Vad ska andra få ut av det? Det är ju inte något mirakel att mitt ben växte ut från knät och neråt. Eller något sånt. Och så gör jag det mycket mindre. Förminskar det som Gud faktiskt gör i mitt liv. Och jag tänker att det handlar varken om att förminska eller att försköna och dra på med superlativ i varenda mening för att kunna vittna och berätta om min tro. För då är jag fel ute. Johannes förskönade ingenting. Han snarare svartmålade. Huggormsyngel. En fint vittnesbörd. Härlig predikan. Tänk om vi började så varje söndag. Huggormsyngel. Det måste vara äkta och ärligt. Och då tänker jag, vad är då ett frimodigt vittnesbörd som speglar vem Gud är? Jo, det är när jag kan berätta om hur tufft och eländigt det är i mitt liv just nu. Men att jag någonstans, eventuellt kanske till och med, känner mig buren. Att jag vet att det finns något som ber för mig nu. Eller att jag berättar äkta och ärligt. Förstår du, jag bad till Gud om det här. Jag trodde aldrig skulle funka. Och nu funkar det. Nu har jag fått det. Nu har jag fått svar på min bön. Allt det vi gör, vänner och syskon, det måste vara ärligt och riktigt. För det är det enda som biter. Du vet när du hör ett vittnesbörd av någon som står upp och berättar något jätteenkelt vad Gud har gjort i deras liv. Det tar långt mycket bättre i våra hjärtan, eller hur? Än någon som står upp och ropar halleluja varannan mening, men du vet att varannat halleluja, det är inte ens äkta. Jag försöker inte tala om att vi inte får vara andliga. Tvärtom. För jag tror att sann andlighet är alltid äkta. Det handlar alltid om att jag är den jag är och Gud har mött mig och han förvandlar mig långsamt och jag går med honom och då berättar jag i så fall om det i mitt liv. Är du med? Och jag tror att det här är jätteviktigt. Vi måste förstå att Gud är så stor så att han kan föra oss från det här tuffa och svåra till det ljusa och goda. Och när det inte är ljust och gott och tufft och mörkt, ja då är han där. Och det måste vi kunna berätta för varandra. Och vi måste kunna tala om när Gud också har gjort någonting stort i mitt liv. Då är det det som är det sanna och äkta vittnesbördet från mig. Och ni tar emot det med glädje. Vi måste våga lita på att Gud är så mycket större. Han håller allt detta i sin hand. Om jag berättar för min vän att det är tufft och jobbigt just nu och att det inte alltid är så enkelt att vara en kristen, så tar det mer om det är äkta och sant det jag säger än att jag sminkar sanningen och gör något annat av den. Och det andra som gör att vi tror jag inte berättar, det är att vi inte har förstått vad ett vittnesbörd egentligen gör med oss. Vi har inte förstått alltid vad vittnesbördet gör när jag berättar. Och jag ska ta ett exempel ur Bibeln som är, tycker jag, helt strålande. Man behöver ingen annan handbok när det gäller att vittna på ett äkta och ärligt sätt än Johannes 3. Förlåt, 4 menar jag. Jag trodde jag kunde utan till, men det gick inte. Johannes 4. Den samariska kvinnan. Jag ska inte berätta hela den storyn. Men en kvinna som är samarier, hon kommer till en brunn och hon möter Jesus. Och vad gör den kvinnan när hon har mött Jesus? Hon går in i staden och hon är berörd av mötet med Jesus. Och hennes vittnesbörd är följande. Lyssna, jag har mött en som har sagt mig allt det jag har gjort. Kanske är han Messias. Amen, säger vi. Tänk att få höra ett sånt vittnesbörd. Att det finns en Gud som säger oss allt det vi har gjort. Allt det vi har tänkt, sagt och gjort. Det är ju det hon går och berättar. Hon går alltså in i staden, sminkar ingenting, bara talar om rakt av. Jag har mött en som har sagt mig allt det jag har gjort. Kanske är han Messias. Det är ingen bra evangelisationsmetod tycker jag. Det känns inte så när man läser det. Men varför blir det så bra? Jo, därför att hon, samariska kvinnan, är äkta och sann i det hon har fått möta. Därför att hon kan inte göra annat än berätta om vad Jesus har gjort i hennes liv. Hon sminkar det inte, hon förminskar det inte, hon säger som det är. Jesus har mött mig och har sagt mig allt jag har gjort. Det måste vara en Guds man. Det måste vara Messias. Det är ett vittnesbörd, mina vänner. Och vad händer då när hon vittnar? Jo, det står ju texten om hur många kommer till tro på grund av hennes ord. Och sen när de har kommit till tro på grund av hennes ord, så har de lyssnat till Jesus. Och då står det att ännu fler kom till tro på grund av hans egna ord. Och sen så säger de till kvinnan, nu är det inte längre bara vad du har sagt som får oss att tro. Nu har vi själva hört honom och vet att han är världens frälsare. Är ni med? Det här, mina vänner, det är att vittna. Och det handlar inte bara om, såklart, att du måste göra som den samariska kvinnan och gå till din granne och berätta, Gud, han vet allt om mig, och så måste du berätta alla dina problem och bekymmer. Men när du berättar, var äkta och sann. Gör det enkelt. Var den du är. Lägg inte på massa saker, för det blir inte äkta. Berätta vad du ser av Gud i ditt liv. Vad han har gjort för dig. Det är det som är att vittna. Och det är det som också tar i folket och berör dem. Det är det som förvandlar dem. Och folket som kom ut till Johannes, ja, det var samma sak där. De möter Johannes med sitt skarpa ord. Och de kan inte göra något annat än att ställa frågan, vad ska vi göra då? Det vill säga att de blir avslöjade. Och så går Johannes till rätta med dem. Säger till folket, ja, du som har 2 par kläder. Ge bort den ena till den som inget har. Och har du mycket mat och bröd, så tar du det och ge till den som inte har. Jaha, tullendrivarna kommer också och vill bli döpta. Därför att de vill ju också ha del av himmelen och livet. Och Jesus säger åt dem också, ta inte ut mer än vad som är bestämt. Sluta upp och bete er sådär. Lev på riktigt. Ja, det är Johannes som säger det, om jag nu sa att Jesus sa det. Det är Johannes som säger det fortfarande. Och soldaterna kommer till Johannes. Vill också bli döpta. Romerska soldater. Och han går till rätta med dem skarpt. Sluta använda våld och hota för att få ut mer pengar. Nöj er med den lön ni har en god lön. Av Pontius Pilatus och ytter kejsaren. Så skärp er. Om det ska bli någon ordning på ert liv och ni tror att dopet ska ha verkan och att ni omvänder er nu, då måste ni bära omvändelsens frukt. Så han är otroligt skarp. Och jag tänker, Herre, låt mig få bära omvändelsens frukt så att det märks på vilket sätt jag lever mitt liv. För det är någonstans dit vi måste komma. Det går an att bekänna och det går an att säga det ena med det andra. Och tro det ena med det andra. Men det måste till syvende och sist handla om ett riktigt liv. Med riktiga handlingar och gärningar. Det är det som är äkta liv. Och då tänker jag, då har det betydelse vad jag faktiskt säger och vad jag gör. Då har det betydelse att vi som kristna säger att vi vill hjälpa till exempel i sånt här läge som härbärge vinternatt. Att vi vill göra någonting för tiggarna. Vi kan inte lösa hela situationen, men vi kan göra någonting. Det har betydelse. Om vi ska vara trovärdiga. Om vi ska visa på omvändelsens frukt. Vi har ju något litet motto det här kommande året med äkta vara, vara äkta. Och det låter ju fantastiskt vackert. Äkta vara, vara äkta. Jag vet knappt om jag förstår det riktigt själv. Men poängen i det ska vara att om jag är äkta i mitt liv, om jag är ärlig och sann, så kan jag inte ge något annat heller än den sanna liksom, bilden av vad jag har varit med om. Jag kan inte ge någon annan vara. Jag kan inte sminka och försköna någonting om det inte är så. Men jag ska inte heller dra ner det på en bottennivå om Gud har gjort någonting i mitt liv. Jag ska ge den äkta varan. Inget annat. Och jag tror att det här handlar om vittnesbörd. Det här handlar om hela våra liv. Egentligen kristet lärjungaskap. Det är alltså, ber Gud om hjälpen att få vara äkta på alla plan. Det jag lever ut ett liv med honom. Det jag inte förskönar eller sminkar eller drar ner. Utan det jag låter Guds ande göra sitt verk. Där Gud får vara den han är. Det var starten med kvinnans berättelse. Att hon vågade berätta. Som började hela förändringen av staden Samaria. Hade hon inte berättat, hade de inte mött Jesus och hört hans egna ord. Men hon vågade och hon berättade och hon gjorde det enkelt, rakt och ärligt. Och det var det som förändrade situationen. Det var det som blev till någonting mer än bara vackra ord. Johannes kommer och han banar väg. Och det står ju om dalar och toppar som ska fyllas igen och planas ut och så vidare. Alltså vägen ska jämnas för Herren när han kommer. Hur jämnas vägen i mitt liv? Hur banar jag väg för honom i mitt hjärta? Får han göra det? Får han platsen att komma i mitt liv? Har jag drabbats av Guds ord där jag finns just nu? Har Gud fått komma med sitt ord och verkligen röra vid mitt hjärta så att jag har någonting att komma med? Jag tror att det är den bön som vi ska bära med oss från den här gudstjänsten idag. Att Gud får komma och drabba oss. Så att inte det vi håller på med blir lagar och regler, vänner. Det får inte bli det. Det är inte religion vi håller på med. Där vi har massor med bud att följa enbart. Utan det handlar om hjärtats relation. Det handlar om äkta vara. Det handlar om en frimodighet som kommer av att jag själv har mött Gud. Och så kommer folket och när de till slut har så hög förväntan på Johannes så de målar upp liksom den här bilden av Messias börjar liksom framträda. Och de vill liksom lyfta Johannes högre än vad han är. Det är också en försköning. De börjar sminka Johannes. till någonting annat än vad han är. Och då drar Johannes i handbromsen. Och så säger han, jag döper med vatten. Men det kommer en som är mycket större än jag. Och jag är inte ens värd att knyta upp sandalremmarna på hans skor. Och han ska döpa er med helig ande och eld. Och jag tänker så här, utan den helige ande så kan jag inte ge mitt äkta och sanna vittnesbörd. Jag tror det blir väldigt svårt och väldigt tungt och väldigt krystat. Den helige ande behöver få fylla mig alla delar av mitt liv så att jag kan äkta och ärligt ge på mitt sätt mitt vittnesbörd. Det finns inget annat sätt att göra det på. Och vad är elden för någonting i den här texten? Ja, det kan nog både stå för den fantastiska kraften. Ni vet eldstungorna över lärjungarna på pingstdagen. Men det kan också stå för Guds dom över våra liv. Där Gud dömer det som inte ska finnas i våra liv. Där han är beredd att bränna bort det genom sin helige andes eld. Så att det vi lever och är, vänner, blir äkta. Så att vi varken förminskar eller förskönar, utan är sanna. Så om Gud pekar på saker och ting i ditt och mitt liv och säger, det där borde jag få ta bort från dig. Så är det hans kärlek till oss som gör det. Därför att han vill att vi ska få vara sanna och äkta. Ingenting annat. Gud är aldrig ute efter att peka på saker bara för att han tycker det är roligt. Han gör det för att du och jag, ärligt och uppriktigt, ska få leva ut det liv vi faktiskt får av honom. Och göra det äkta. Så ta med dig de här frågorna. Har Guds ord fått drabba dig? Finns det omvändelsens frukt i ditt liv? Vågar du ärligt och frimodigt leva ut det där du finns idag? Eller behöver Gud igen få drabba oss? Var och en. Och göra det på sitt sätt. Göra det så att du kan ta emot det. För han gör det aldrig så att du måste fundera över om du verkligen kan ta emot det. För han kommer på ditt sätt. Genom sin helige ande. Det är därför han är personlig. Så låt oss be. Jesus, tack för att det här budskapet kanske bränner lite extra i oss här och det kanske är lite svårtuggat. Jag ber här att du ska hjälpa oss att vittna med våra liv på ett äkta och ärligt sätt. Inte på ett krystat och krampfyllt sätt här. Jesus, drabba oss med ditt ord. Drabba oss här som du drabbade folket. När Johannes stod där och banade väg för dig, Herre. Herre, jämna ut de där dalarna och topparna som kanske hindrar dig från att komma in, Herre. Och kom med din helige ande och fyll oss, Herre. Drabba oss med din eld, Herre. Bränn bort i oss det som är i vägen, Herre. Och hjälp oss att orka ta emot det när du är sann och full av nåd. Och möter oss där vi finns. Tack för att du är här idag. Tack för att vi får fira tredje advent, Herre. Vi tänder ljus för din skull. Därför att du är världens ljus, Herre. Och jag ber att det ska få brinna klart i oss, Herre. Riktigt klart i oss. Kom, helig ande. I Jesu namn. Amen.